Hej, det här är David Reed och du lyssnar på Gästpodden från Morgonpasset i P3. Han har dragit runt världen och kollat in hur det funkar där. Han är en av Sveriges kändaste författare och advokater. Välkommen till Morgonpasset, Jens Lapidus!
Tack så mycket.
God morgon, hur är läget?
Jo, det är fint.
Hur är en morgon så här för en succéförfattare som Jens?
Nej, det är farligt att cykla hit kan jag säga. Det är många män i min egen ålder som ser det här, tror jag, färdvägen som deras dagens träningspass. Och de vill inte bli hindrade av långsammare cyklister som jag själv. Så att det kan vara lite adrenalin på vägarna.
Jag har inte förstått det där med hur cykel-Stockholm är förrän man sätter sig på en cykel på morgonkvisten och försöker dra in mot stan. Eller är i stan. Det är ett jävla tempo och det är livsfarligt.
Ja, det är helt livsfarligt. Det är som någon slags pass på ett gym, men med någon form av aggressivitet i luften.
Och alla attiraljer som man ska ha när man cyklar också. Det är många som har.
Ja, men, det är viktigt.
Men du pendlar, cykelpendlare.
Du har tandemcykel i det han försöker säga.
Nej. Utan du brukar cykla till och från.
Jag brukar, för det första har jag inte ens bott i Stockholm särskilt länge, utan jag har bott utomlands några år. Men jag brukar inte göra den här turen på månaderna. Mm. Så jag var lite chockad faktiskt nu.
Alltså om jag skulle fördomsprofilera dig igen så skulle jag gissa att du antingen har en superdyr någon form av elcykelvariant historia eller en superdyr gammal retrocykel som ser billig ut.
Du är på rätt spår men ändå fel på något sätt.
Fuck.
Kan man säga.
Ja, jag
har en elcykel men det är den billigaste modellen.
Mm-hmm.
Så att det kändes som att du var. Men sen har jag också fått en ny hobby som är sån här mountainbiking. Men, och den vågar jag inte ens ta ut på gatorna i Stockholm. Men den är superdyr.
Kör du downhill då?
Ja, jag kör downhill och håller på farligt mycket. Men kul.
Jens, du har ju rest runt världen. I vilket syfte då?
Jag har rest till 6 olika länder och undersökt vilka rättssystem de har där och följt olika rättegångar i de här länderna. Och sen har jag jämfört det med Sverige. Och försöker bilda mig en uppfattning om vad som skiljer åt och vad som är likadant och vad som är bra och vad som är mindre bra.
Och herre jävlar vad bra vi har det här, eller?
Vi har det bättre än vad vi tror, tror jag. Jag skulle vilja säga att det är alltid en balans mellan olika intressen när man tittar på juridiska system. Individen, samhället, rättssäkerhet, rättstrygghet. Men det är bra här, det är mycket bra.
Och vilka länder har du varit i?
Jag har varit i Spanien, Rwanda, Israel, Vietnam, USA och England.
Wow, jävla mix alltså.
Ja, det var en, vi ville hitta, dels finns det, man pratar om olika rättssystem. Det finns det anglosaxiska och det finns det kontinentaleuropeiska som är de ledande i hela världen, de här systemen. Och sen ville vi hitta länder, någon som kanske inte var demokratiskt. Vi ville hitta något land som hade haft någon historisk otroliga, alltså stora folkrättsbrott.
Mm.
Vi ville ha en mix så här. Så att, det var fantastiskt spännande.
Vilket inte dessa länder skulle du säga har den absolut bästa rätten? Nej? Okej.
Okay. Det är god mat i Vietnam, det snackar vi om innan.
Ja. Vietnam har ju goda nudlar faktiskt och bra kryddning, det är bra där.
Vilket land var du mest taggad på att besöka?
Nej, men jag tycker USA var mest intressant. Jag tror att för mig var det för att jag hade en sån otrolig bild av hur det går till i USA.
Mm-hmm.
Och jag skulle säga nästan även de flesta av mina kompisar i Sverige vet mer om amerikanska rättssystemet än vad de vet om hur det går till i Sverige eller andra länder.
Ja, men det är därför jag tänker att det inte skulle vara så jäkla intressant för dig att åka dit eftersom det är så jävla man har ju stött på det rättssystemet så extremt ofta så att det är inte lika exotiskt som att åka till Vietnam.
Nej, på så sätt. Men samtidigt det som jag tyckte var intressant var att se då hur är det på riktigt och förstå varför det är det på det här sättet och verkligen komma in i en riktig rättssal och följa de här rättegångarna. Så Vietnam var ju mer så här, det är en diktatur, det är en enpartistat. Det är massa rättigheter som vi är vana vid från hur det går till i Sverige eller USA som man bara inte har där. Och där fick vi unikt tillfälle att filma ett antal rättegångar vilket jag tvivlar på att någon nordisk eller europeisk, ens västerländsk har fått göra tidigare. Men jag vet ju inte faktiskt hur stageade de här rättegångarna var.
Mm-hmm.
Jag vet inte, jag kan inte svara på om det var exakt så det skulle gå till på en riktig rättegång eller om vissa grejer såg lite bättre ut för att vi var där och filmade.
Men då fick du den känslan? Eller?
Vi hade ju samtal med Amnesty innan vi åkte för att försöka förstå den typen av förtryck som finns i Vietnam. Jag hade samtal med ett antal dissidenter som så att säga, regimkritiker till det vietnamesiska systemet så att jag försökte penetrera liksom vad är det som inte riktigt görs okej där? Och för det mesta så har man ingen insyn i de här rättegångarna överhuvudtaget. Man har inte rätt till advokat, man får inte läsa materialet innan. Domarna kan vara skrivna på förhand, så det går inte riktigt att veta.
Det låter ändå som ett jävla drömgig för en advokat att få åka runt. Och...
extremt spännande, och för mig som inte jobbar som advokat längre så var det verkligen här, wow, jag får komma tillbaka till den här världen som jag älskar väldigt mycket.
Du, vi kan väl prata lite om varför du tycker att Sverige har världens bästa rättssystem.
P3. Sveriges Radio.
Vi sitter med Jens Lapidus, ynnesten att sitta med Jens. Då du har varit ute och rest och jämfört olika rättssystem runt om i världen och kommit fram till att vi har det ganska bra i Sverige. Sverige är bäst i världen, skulle du säga det?
Ja, jag påstår det.
Lite PR-sägning, eller är det så?
Det är dags nu, det är dags att höja Sverigebilden.
Ja, det är så. Fuck jag inte, vi är bäst. Varför tycker du att Sverige har världens bästa rättssystem?
Ja, nej, men det är ganska seriöst påstående, men naturligtvis också helt oseriöst, för jag har ju inte gjort någon närstudie av alla länder i hela världen.
Nu kommer nyanseringen. Fan, stå på det bara. Säg
ja,
sånt.
Nej, jag vet. Men jag gillar fuck Jante, tycker jag verkligen, men jag tycker man ska vara sanningsenlig också. Jag gör den gamla skolan. Jag tycker att Sverige har en väldigt bra balans mellan det vi kallar rättssäkerhet och rättstrygghet. Det ena handlar, kan vi säga, om att värna den som påstås ha begått ett brott, den som är anklagad. Och det andra handlar om att värna brottsoffret och medborgarna som kan utsättas för brott, eller staten. Och det här syns bland annat i att vi har fri bevisprövning i svenska domstolar. Det betyder att allt som kan vara ett bevis får också tas upp som bevis i Sverige. Om man jämför i USA och England till exempel, så kan man förbjuda viss bevisning. Man kan säga så här att ja, men ni informerade inte den där personen om att allt han säger kan hållas emot honom i court of law, bla bla bla. Ni har hört den här frågan 100 gånger. Och bara för att ni inte sa det till honom, så får ni inte ta upp i domstolen att han har erkänt mord.
Ja, har ni inte gjort the Miranda rights?
Exakt, the Miranda law då, va? Det är ett exempel på hur det kan gå till i USA. Det vill säga, det finns bevisning, men den får inte presenteras för domstolen på grund av att man har gjort något litet slarvfel i formalien. Man har inte sagt den där Miranda-frasen till exempel på rätt sätt. Och det här leder till, tror jag, i de här länderna, felaktiga domar.
Men jag har förstått det också som att i USA så, alltså, finns det ett tidigare fall på Shella Suits, finns det ett tidigare fall på liksom någonting där någon har blivit frikänd och det är snarlikt, så kan man liksom hänvisa till det fallet.
Mm, absolut. Och så har vi ju Sverige också prejudikat, fast det är starkare i USA och England. Det vill säga, i de länderna har de inte lika mycket skriven lag, utan man tittar på andra rättsfall från högre domstolar. Och i Sverige har vi mer skriven lag, men vi tittar ibland på högsta domstolen. Mm. Till exempel gjorde ju Sverige för ungefär 10 år sedan högsta domstolen ett enormt domslut när det gällde narkotikabrottsligheten. Mm. Vilket egentligen i ett slag halverade strafflängderna för viss typ av narkotikabrott. Mm. Och det var liksom högsta domstolen som sa att nej, nu har det gått för långt. Nu har svenska domstolar börjat döma ut för höga straff. Så här ska det vara egentligen. Och då var det bara för alla andra tingsrätter och hovrätter att rätta sig i ledet.
Alltså det låter ju för en lekman som ej är insatt överhuvudtaget, så ursäkta mig, men att man går så pass mycket på periodikat låter ju som en jävla djungel, än om att man bara skulle liksom rätta sig efter en lagtext.
Ja, men problemet är att en lag kan aldrig täcka in alla situationer. En lag är alltid formulerad som en princip, den som berövar annan livet och så vidare och så vidare, och det är mord. Ja, men när har du berövat någon annan livet då? När var det nödvärn? När var det det? När var det det? Det kan aldrig en lagtext täcka in. Då skulle den vara liksom en kilometer lång. Mm. Utan istället måste man pröva sen mot verkligheten. Och det är domstolarna som gör. Mm. Och då är det så att i USA, som ett mycket, mycket större land, så har de ju rättegångar och hela tiden. Och därför kan de få fler fall att titta på. I Sverige kan det vara en fråga som är oprövad. Den har aldrig nått en domstol. Så vi vet helt enkelt inte hur en domstol skulle pröva. Och det är också ett skäl till att man kan snegla mer i USA på domstolar, på överdomar, än vad vi kan i Sverige.
Men kan det vara så att man liksom då lite pick and choose vilka domar man sneglar
absolut,
på?
Absolut, absolut. Åklagaren kommer tycka att en dom ska vara den som gäller. Försvaret kommer tycka att det är en annan dom som är den som perfekt ska gälla. Och så måste domaren bestämma.
Vad är det som gör oss så unikt då i Sverige då? Så att vi sticker ut det så pass rättssäkert, tycker du?
Vi sticker inte ut mot de andra nordiska länderna särskilt mycket, skulle jag säga. Men jag skulle säga så här, i Sverige har vi både stark rättssäkerhet. Den som är anklagad har en stark rätt att försvara sig i Sverige. Men den som har blivit utsatt för brott har också kommer se att den som har begått brottet troligtvis blir dömd om den faktiskt har begått brottet. Medan i USA kan man liksom komma undan på de här sätten som jag beskrev med massa formalia. Det kan du inte i Sverige på samma sätt.
Men det, men det här med men det avgör väl också hur mycket pengar du har i USA?
Ja, just i USA så är det mycket, du får liksom, advokaterna är inte gratis om vi säger så. Nej. Men det mordfallet jag följde i USA, där hade faktiskt den som var åtalad fått tillgång till, kan vi säga, välgörenhetspengar eller bidrag så att den kunde ha två riktigt bra toppadvokater. Så det är inte alltid pengar avgör i USA. Och i Sverige omvänt kan man säga att du kan alltid välja privat försvar och betala det här också. Så att det avgör mer i USA, men det kan också avgöra i Sverige. Det är liksom helt svartvitt det där.
Det här med att vi har oberoende instanser av varandra, är det någonting som också gör det rättssäkert här och kanske man inte stöter på samma utsträckning på din resa?
Ja, det har man ju verkligen i andra länder också, men inte i diktaturiska länder. I till exempel Vietnam så är inte domstolarna oberoende av staten. De måste rätta sig efter vad regeringen eller liksom kommunistpartiet i det fallet tycker. Och där kan redan domarna vara bestämda på förhand. Om någon har snackat skit om kommunistpartiet, då är det liksom redan bestämt att den ska dömas. Det finns ingen annan utgång.
Vad administrativt bekvämt.
Mycket enklare kan man säga.
Det är kanske något vi kan anamma. Jens sitter kvar i studion. Vi pratar om svenska rättssystemet jämfört med andra runt om i världen som du har åkt på en liten resa. När serien går på UR, finns på UR Play va?
Och SVT Play.
Ja.
P3. Sveriges Radio.
Jag vill ju on air be om ursäkt, Jens, för att jag har sagt Lapidus till dig. Lapidus.
Ja, där satt den.
Och det är inte första gången du råkar ut för det här.
Det är mitt livs historia. Mitt livs parallellhistoria är det.
Du kanske ska byta då?
Ja, de säger
det. Jansson, Andersson.
Jag tror man kanske alltid ska börja skriva det med något sån här fonetiskt efter på något sätt.
Men jag känner ändå att spontant skulle jag läsa det som Lapidus.
Ja, men tack.
Ja, varsågod.
Jag har hört många olika varianter.
Var kommer efternamnet ifrån?
Det kommer från, det är ett litauiskt judiskt efternamn har jag förstått.
Nischat.
Ja, det är lite nischat. Men det där att sluta på US är väldigt Litauian sounding liksom.
Aha, okay.
Det är lite nästan som sån där borta, förstod jag en gång.
Okej. Vi fortsätter sitta med
säg rätt nu.
Jens Lapidus.
Nästan. Ja, där ja.
Lapidus.
P3. Sveriges Radio.
Jens.
Ja.
Du har ju varit i Rwanda också. Vad har de liksom, har de ärvt sitt rättssystem då en gammal, vad är, du sa att det var belgisk koloni?
Ja, ja, det har de gjort. Så att de har ett europeiskt system kan man säga i Rwanda. Men det jag tittade på när jag var där, det var ju hur man hanterade det som hände efter folkmordet i Rwanda 1994. Och då räckte inte vanliga rättssystemet till. För det som hände där under några månader 1994, det var att drygt 800 000 människor mördades inom loppet av 100 dagar. Det var så en fruktansvärd brott mot mänskligheten. Det var ett av de värsta sakerna som har hänt i historien. Och det blev över 1 miljon personer kom efter det att bli misstänkta på ett eller annat sätt för den här brottsligheten som hade begåtts. Och det kunde inte det rwandiska rättssystemet hantera. Dels hade man under de här folkmordet i Rwanda mördat nästan alla jurister och domare i Rwanda. Så det fanns inte ens några som kunde ta hand om de här fallen. Fängelserna blev överfulla, häkterna blev överfulla. Vad skulle man göra? Hur skulle man döma alla de här människorna? Och då gjorde man så att man satte upp någonting i Rwanda som man kallade gachacha-domstolar. Mm. Och det var en blandning av det gamla bysystemet där man helt enkelt kallade in de äldste i byn. Man kallade in den som var anklagad för brott. Och sen fick alla i byn säga, hade de sett den här personen gjort något eller inte? Inga åklagare, inga advokater, inte massa dokument fram och tillbaka, utan the old way of doing it på något sätt.
Vittnesmål liksom.
Ja, men utan alla de här procedurerna och försvarsadvokaterna och grejer. Utan det var mer så här, folk fick räcka upp handen och säga så här, ja, jag såg honom göra det här och det här. Och sen var det så att om man erkände så fick man halverade eller lägre straff. Och då kunde man säga att det här var väldigt rättsosäkert, det här var inga riktiga rättegångar, det var inte schysst å ena sidan. Å andra sidan kunde man säga att om Rwanda skulle ha en chans att klara av det här horribla som hade hänt och på något sätt ta reda på vad som hade och försonas med det, så var man tvungen att göra på det här sättet. Man ville hela landet efter det som hade hänt. Så jag undersökte
vad var,
hur de...
Vad var alternativet annars? Om man har ett rättssystem som ingen är kunnig i, nej, men vad ska man annars göra då?
Antingen alternativet varit att släppa massa människor som hade begått fruktansvärda brott för att man inte hann hantera dem eller kunde hantera dem. Eller att bara döma folk rakt av utan någon form av rättegångar alls. Och det skulle varit liksom orättssäkert. Eller skicka dem och ha rättegångar i andra länder som kanske kunde hantera. Men det hade inte känts riktigt fair heller att några andra länder ska... Så det blir väldigt speciella omständigheter i Rwanda.
Men det är väl också en av de länderna, så som jag förstått det, som faktiskt har liksom lyckats återhämta sig efter det här och liksom kunna lämna stor, liksom en stor del av det arbetet bakom sig.
Ja, det kändes så när jag var där, som att man har verkligen jobbat med försoning och med att återskapa relationer i det här landet, för att människor bodde i samma byar och den ena hade mer eller mindre utrotat den andres familj. Mm. Hur fortsätter man leva sida vid sida? Mm. Samtidigt ska vi komma ihåg att Rwanda är också en enpartistat i någon mening. Det är inte demokratiskt. Så att när jag var där, det var liksom lite osäkert, var det här liksom är det verkligen så att det här är en lyckad process? Jag upplevde det så. Mm. Men det är också lite smink som regimen vill lägga på för att det ska uppfattas.
Kolla,
som
vi gör någonting.
Ja, men det är bra här och liksom vi jobbar på det.
Hur funkar det nu då?
Nej, men det var ju många år sedan där hände. Men det som är intressant är att vi här i Stockholm förra året hade en rättegång mot
Bodström,
en man. Bodström var försvarare. En man som har bott i Sverige i över 10 år, som är svensk medborgare, kommer från Rwanda, som blir åtalad för brott i Rwanda för 25 år sedan för att ha dödat ungefär 800-900 personer.
Oh, shit.
Den rättegången hölls här i Stockholm.
Och hur gick det? För jag upplevde, eller jag kom, nu kommer jag minns det bara vagt, men var det inte massa problematik med det där?
Det finns så många problem att det kan vara ett eget radioprogram.
Det
är väldigt komplicerat. Dels avhandlar något som hände för väldigt länge sedan. Mm. Dels händer det i Rwanda och inte i Sverige. Mm. Så du ska ha svenska domare, åklagare och advokater som måste åka ner till Rwanda. De åkte ner 3 gånger bara för att titta och förstå sammanhanget där nere. Och dels har du kulturella skillnader. Du tar in massa vittnen från Rwanda via tolkar. Dels finns det då det här problemet med att regimen i Rwanda inte är helt demokratisk. Och på vilket sätt kan de tänkas påverka svenska rättegångar? Så att, men han blev dömd, livstidsfängelse.
I Sverige eller i Rwanda?
I Sverige, i svensk domstol, för brott begångna där. Och det är för att Sverige har en skyldighet att hantera folkmord. Det ska man liksom inte kunna komma undan med genom att fly till Sverige. Sverige ska inte kunna bli en, ska vi säga, haven för folkmördare. Mm. Så vi dömer även här för sånt som har begåtts.
Var ska man fly om man är folkmördare?
Just det, lite tips och tricks från Jens. Det är svårt.
Jag tror det finns ställen tyvärr, men inte i det Sverige i vart fall.
Vi kan ju prata lite kanske sen om kontinentaleuropeiska versus angloamerikanska rättssystemet.
Spännande.
Det går igång på, det är sjuke fan.
P3, Sveriges Radio.
Vi sitter här med Jens Lapidus, korrekt uttal, som är aktuell med en ny serie. Och en grej som vi snackar asmycket om i Sverige nu är kronvittnen. Det var något som du kollade på när du var i Israel, eller hur?
Precis. Det programmet hamnade ju rätt, väldigt rätt i debatten här nu just nu i Sverige.
Vad
är ett kronvittne? Ett kronvittne är väldigt kort då. Det är någon som lämnar information om sina medkumpaner och själv får sänkt straff eller inget straff.
I folkmun känns som en snitch.
En snitch som en öppen snitch som får sänkt straff eller inte straff alls. Och när vi var i Israel så var det ganska allvarlig brottslighet. Det gällde flera mord. Det var Israels största gängkriminella alltså rättegång mot gängkriminella som hade mördat, penningtvättat, knark. Det var enorma summor och flera mord. Och i det målet fanns det 4 kronvittnen, alltså 4 som själva hade varit del av det kriminella gänget som hade snitchat på sina gamla vänner och fick lägre straff själva. Och den jag följde, för honom handlade det bara om han blev dömd, då var det bara på grund av uppgifter från sin före detta kompis. Alltså. Det var liksom det som var de avgörande uppgifterna. Och då pratar vi mycket i Sverige om det här för att komma åt våran gängkriminalitet som vi har i Sverige. Mm. Och vad är bra med kronvittnen? Jo, det är att du kan komma åt bossarna. Därför att Annars är det ofta så här att polisen är ner och krafsar liksom på de lägre nivåerna bland de kriminella. Men de riktiga bossarna, de som utdelar order, de har ju aldrig hållit i pistolen. De smutsar ju aldrig ner sig själva. Så de kommer man inte åt med mindre än att någon vittnar mot dem. Mm. Och då kan man säga att man tycker att om man lämnar information och hjälper till att få en högt uppsatt kriminell fälld, då ska väl det vara värt något. Då ska man väl få sänkt straff. Och det är så man resonerar för kronvittnen.
Vad är det dåligare?
Ja, det dåligare, vad är det? Jo, det är ju så att om någon erbjuder dig sänkt straff för att berätta en story, så skapar man ganska starka incitament att skylla ifrån sig eller att helt enkelt ljuga rakt av för att få sänkt straff. Så när samhället skapar incitament att tala osanning, så kan det leda till felaktiga domar. Man kan också tycka att det är osmakligt ur brottsoffrenas synpunkt. Om du har varit med och mördat någon och så skyller du ifrån dig på din kompis att lämna information om honom, så ska du inte bli dömd då? Vad tycker den stackars släkten till dem, alltså tycker liksom de efterlevande att du har ändå varit delaktigt mord, ska du inte få något straff? Mm. Så man kan tycka att det liksom är oschysst mot brottsoffret också. Och då måste man väga de här olika sakerna mot varann, och jag tror att vi i Sverige kommer få någon form av kronvittnessystem, därför att just nu har man ingen bra kontroll på brottsligheten, och då kanske tycker politikerna att det behövs lite starkare measures liksom för att trycka tillbaka.
Mm. Det är väldigt mycket snack. Finns det någonting som du har sett på dina resor som skulle kunna funka här? Vad tänker du liksom om debatten gängkriminella? Vad kan man göra?
Nej, men jag tror till exempel att kronvittnen skulle kunna fungera i Sverige, men en väldigt viktig faktor är att kronvittnet får inte vara det enda beviset. Mm-hmm. Det går liksom inte att förlita sig på bara ett kronvittne och sitta och döma någon för mord eller till livstidsfängelse. Det är alldeles för riskfullt, därför att det finns incitament att ljuga när man liksom bjuds på godis om man ljuger, så att säga. Så att jag tror att vi skulle kunna ha ett kronvittnessystem, men det måste följa väldigt strikta principer hur vi använder det. Det får bara vara stödbevisning till annan redan befintlig bevisning och så vidare. Och så vidare.
Anonyma vittnen då? Är det liksom
anonyma
helt
vittnen tycker
omöjligt?
Jag är mer komplicerat. Ja. Alltså, tänk er själva att ni blir anklagade för ett brott och bevisningen består av någon ni inte vet vem det är, och som ni inte heller får ta reda på vem det är.
Ja, exakt, och jag förstår komplikationerna med att, liksom, att det ska vara att det finns anonyma vittnen.
Jag vill kunna dra undan personen.
Men är det helt, ska man helt utesluta den möjligheten då?
Helt uteslutet är det ju inte, och det används faktiskt i vissa mycket speciella typer av mål. När poliser lämnar information, så är det inte alltid vi får reda på full identitet på den polisen. Men det är lite skillnad på en polisman och vem som helst som kanske är din frus älskare som sitter och lämnar dåliga uppgifter om dig i domstolen. Den är ju känsligare. Så att jag tycker inte man behöver undanröja helt, men jag tror inte på något generellt system av anonyma vittnen. Det skulle skapa allt för stor risk för felaktiga domar.
Men hade du någon upplevelse i liksom de länder som du besökte där du kände sig ja, men det här är kanske en bra grej.
Copy-paste.
Uh-huh. Ja, nej, men jag kan ju tycka om i och för sig då delar av det amerikanska och brittiska systemet, där man säger så här att om poliser har begått grova fel, så tyvärr så kan inte använda den bevisningen. Uh-huh. I Sverige kan till exempel vara så, det fanns ett case för några år sedan, några snutar klädde ut sig till ukrainsk maffia, och så tar de en kille, sätter honom i en bil, han är påverkad, man hör på buggen, de har hemlig inspelning då, man hör han är helt borta på amfetamin, och så sitter de och pressar honom och säger att de är ukrainsk maffia, och säger om inte du berättar var kroppen ligger, så kommer det hända något jävligt olyckligt med dig, ungefär så. Och killen säger till slut att kroppen ligger i någon dynghög, jag kommer inte ihåg om det var Arboga eller var de var någonstans. Och sen använder man den bevisningen i svensk domstol. Då kan jag tycka, liksom, hallå, vänta, snutar som klär ut sig till maffia och låtsas förhör en superpåverkad person. Mm. Det är inte okej att använda i en domstol. Den bevisningen ska underkännas. Men i Sverige, och det här gick ändå upp till Europadomstolen, så säger man, nej, men det är okej att använda. Det är okej. Och då säger man egentligen så här, tycker jag, det är okej att bete sig så.
Men kan det inte vara två bollar i luften? Att det är okej, processen var inte okej att göra så där. Men samtidigt så fick de reda på vart kroppen låg.
Exakt.
Och vi måste ju ta hänsyn till det.
Ja, och det är så man säger i Sverige, att det är fri bevisning. Mm. Nu fick vi den här informationen. Det kanske inte var helt fair hur den kom fram, men nu har vi den. Då måste vi förhålla oss till den. Men det jag tror är att om vi säger det allt för många gånger, då säger vi också egentligen carte blanche till poliser och åklagare och andra att bryta mot reglerna. Ja, bryta mot reglerna. Och då i förlängningen får vi risken till felaktiga domar. Och det vi hela tiden vill, det är att hålla tillbaka så vi inte börjar döma oskyldiga människor.
P3. Sveriges Radio.
Jag har ju flaggat för att vi ska prata om kontinentaleuropeiska versus angloamerikanska rättssystemet. Och då undrar man ju, kan du beskriva de här två olika rättssystemen?
Det går långt tillbaka i tiden. Men man kan säga en, tycker jag, intressant skillnad. Angloamerikanska systemet är USA, England, Indien, Sydafrika, stora delar av Australien, stora delar av världen har det angloamerikanska systemet. Och det kommer från Storbritannien, från England ursprungligen. Och det som är väldigt påtagligt där, det är en skepsis mot staten. Man litar inte riktigt på staten. Så det man sa i England på medeltiden när man satte upp de här domstolarna för första gången, det var så här: vi litar inte på att kungen ska utse domare som är schyssta mot oss, som är fair mot oss. Så därför, istället för att staten ska bestämma, vill vi ha jury. Vi vill att the man on the street, att vi vill ta in, i det fallet var det män, men numera är det bara 12 edsvurna personer. Vi vill ha jury istället. Så man startar alltså ett rättssystem som är antagligen det äldsta i världen på det här sättet, där man istället för att domaren bestämmer om någon är skyldig eller inte, har vanligt folk, jury, som bestämmer om någon är skyldig eller inte.
Och sen är det domarens jobb att sätta självaste domen då?
Domaren i de amerikanska och brittiska processerna styr dels själva liksom processen, säger nu får du prata, och är med och guida juryn kring straffet. Mm. Men frågan guilty or not guilty, det är upp till juryn.
Och att britten har roliga peruker.
Det är inte upp till juryn, för det måste de ha dem. Men juryn har inte peruker.
De borde ha.
Oj, de här perukerna. Jag älskar perukerna. Ja. Oh, jag tycker de är så bra. Jag skulle vilja att vi hade det i Sverige
också. Men
du har
pluggat i London också.
Ja, jag läste juridik i London också.
Om du fick välja en peruk som inte är, för den är ju gjord den som de har i England nu. Så ja, vad ska vi ha för peruker?
Nej, men jag tycker vi ska ha sådana så här medeltida, långa. Alltså de är så schyssta. Och jag skojar inte mer nu alltså. Det jag tycker är så fint med peruken och den här svarta käpen som de har, det att det blir så tydligt att man är i en roll. Mm. I Sverige ska vi liksom lufsa in, även i Sverige säger vi till nämndemännen, ni får inte ha några politiska pins, ni måste vara neutrala. Mm. Men i England och USA, eller i USA har de inte peruker, men i England, det är så tydligt, jag är inte mig själv. Mm. Jag är inte Jens Lapidus här, jag är försvarare. Mm. Och jag har av samhället fått en uppgift, och det är att försvara. Mm. Man sätter på sig peruken, på med käpen, och alla fattar att han är här och hon är här i egenskap av sin roll. Jag tycker det finns något jävligt vackert med det, och väldigt tydligt att man är neutral.
Kan man få välja själv, tycker du, hur man ska klä ut sig?
Nej, det ska vara så här. Många skrattar åt perukerna, men jag gillar dem i håret.
Men hur menar du att nämndemännen går klädda?
Nej, men nämndemännen i Sverige ska ju ha en proper klädsel, men det är förbjudet att ha, för de kommer ju från politiska partier, alla nämndemän. Mm. Och då är det förbjudet, det enda regeln som finns, det är att det är förbjudet att ha någon symbol för sina politiska partier. Och det här har ju debatterats mycket i Sverige, ska vi ha nämndemän och ska vi ha dem utsedda av de politiska partierna? Och hur känns det om du kanske sitter med nämndemän som råkar komma från bara ett parti som du liksom verkligen inte sympatisera med, eller omvänt, att du misstänker att de från det partiet inte sympatiserar med dig. Är det ett bra system?
Men nämndemän kontra jury då? Vad är skillnaden där?
Men nämndemännen räknas som domare, och domaren är hela tiden med i Sverige och dömer. Och då har vi i tingsrätten 3 nämndemän och en lagfaren domare. De dömer, de måste titta i lagen och de måste följa lagen när de dömer. I USA och England har vi en jury. De ska komma fram till skyldig eller icke-skyldig. Punkt slut. De behöver inte titta i någon lagbok.
Måste de vara 100% överens?
Ja. Okay. Och är de inte överens, då skickar man tillbaka dem.
Men just det, och så kan man få sitta flera dagar. Jury.
Ja. Ja, då är det en jury som inte är överens.
Och det måste ju finnas en massa brister i det här jury-systemet.
Det finns brister, men det finns också något bra. Tänk dig en domare i Sverige som har jobbat i 25 år. Han har hört varenda... Ni vet den här till exempel, som jag vet inte hur många gånger man har hört i det. Men vadå, jag lånade ut min mobiltelefon till en kompis. Just det var det. Inte jag som skickade de där sms'en. Nej. Alltså hur många gånger har man hört det?
Ja, när det aldrig har hänt på riktigt.
Men vänta nu här. Men så kanske det har hänt en gång faktiskt. Ja. Det är bara att den här domaren som sitter där uppe. Ja. Den har ju hört det i 25 år. Hen tror inte på det.
Nej.
Hen tänker bara, han ljuger som vanligt. Ja. Men i USA har du en jury. Du har fräscha människor. De kanske faktiskt lyssnar på det här argumentet. De kanske faktiskt lyssnar, kan det vara så eller kan det inte vara så? Mm. Så det finns något bra med juryn också.
Men är det du säger nu, det är att de utan erfarenhet ska kunna gå in och ha en åsikt i någonting som en domare har 25 års erfarenhet och förstår att okej, men konsekvenser brukar det hända och aldrig stämmer. Ja. Så då är det väl mer så att domaren egentligen har mer kött på benen att kunna komma fram till någonting som är mest troligt.
Ja, men så kanske man tänker å ena sidan. Å andra sidan, varje fall är unikt. Och om du är färgad av 25 år av tidigare erfarenheter så kanske du inte ser det unika just det här fallet.
Men är de så jävla unika då?
Nej, men det, jag menar precis. Ja. Det var min kompis som lånade min mobiltelefon. Ja. Det är ju inte särskilt unikt. Men tänk om det en enda gång faktiskt var så.
Ja, men då får väl han falla mellan stolarna då? Fan, för alla andra skull.
Nej, det där köper jag inte.
Nej, visst. Jag är så rädda för att sätta in folk som inte har gjort fel.
Men jag undrar dock en grej. Med nämndemännen, det har väl också funnits en del kritik om att så här, de, alltså, för de vill inte utbilda det inom juridiken.
De är inte lagfarna på
så
något
de är lika
sätt.
Mycket
så nämndemännen är lekmanna personer. De kan ingenting om lagen och juridiken, utan de sitter där lite grann som en jury. Mm. De är ofta äldre, för det är ganska få människor som är förvärvsarbetande som har tid att sitta i en domstol hela dagarna. Så de är inte liksom kanske ett representativt utsnitt av den svenska befolkningen. Juryn är ju med det. Mm. Vem som helst kan kallas till en jury. Bill Clinton blev kallad till en jury. Det var ju bara att gå dit och ställa upp. Mm. Liksom jury, liksom, det är stenhårt i USA. Man går dit.
P3, Sveriges Radio.
Det har ju rullat in lite lyssnarfrågor. Jag tänkte, jag kan ju börja med en och så kan ni haka på. Eller vill du börja, Babs?
Nej, börja du.
Ja, okej. Okay. Senaste tiden har ju Sveriges intresse för true crime ökat. Rättegångar sänds som poddar och ligger på YouTube. Förundersökningsprotokoll delas på Flashback som mer eller mindre en bibliotekstjänst. I media låter det ofta som att det är ett problem. Men ökar det inte rättssäkerheten? Hur ser läget ut i andra länder? True crime-nörd.
Är det en fråga?
Det är frågetecken.
Ja, nej, men jag tror att true crime har varit stort i USA länge. Mm. Där har man ju haft någonting som heter Court TV under många år.
Och det menar du Judge Judy?
Judge Judy är en annan sak. Ja. Det är när man får komma med sina problem och så sitter hon och dömer. Men Court TV, det är man ställer upp kameror i rättssalar i USA och filmar rättegångar. Och det där, när du än slår på TV:n i USA så finns det alltid någon kanal som kör liksom en riktig rättegång. Mm. I Sverige får man inte filma i en rättegång. Så när vi gjorde Lex Lapidus så fick vi inte filma i de svenska rättssalarna. Det är inte tillåtet. Och det tycker jag kan vara ett problem. Jag tycker att man skulle tillåta det oftare i Sverige. Därför att människor måste komma in och se vad som händer och förstå vad som händer i en rättssal. Det är en av de få ställena i hela Sverige där det inte är tillåtet att filma.
Men det här med förundersökningsprotokoll då, som delas hejvilt på Flashback eller, och att alla får tillgång till det. Och
när åtal väcks blir förundersökningsprotokollet offentligt. Och det gör att alla har tillgång till det. Det är bara ringa domstolen och begära få en pdf så får man det.
Det är någon som har hört av sig som skriver, fråga till Jens, hur ser han på klaner och vad är det som fascinerar honom med svensk gangsterrap, undrar Birnick.
Ja, Birnick, jag tycker att klaner blev jag lite överraskad när det kom här förra veckan. Jag har ändå jobbat som jurist och advokat i 15 år. Jag har aldrig hört det där med klaner. Det är aldrig någon åklagare eller polis eller domare eller någon som har pratat om det. Så egentligen tror jag det är lite semantik att vi börjar använda ordet klaner på det vi tidigare kallade gäng eller gangsters eller maffia eller sådär. Och det är klart att det finns släktband relativt ofta mellan brottslingar. Den där klangrejen, den tar jag med ro. Men gangsterrap tycker jag, dels tycker jag texterna kan vara problematiska, onekligen. Mm. Vilket det kan i amerikansk rap också väldigt ofta, fast då tror jag inte vi reagerar lika starkt för att det är på ett annat språk. Mm. Men jag tycker att språkligt är väldigt intressant, för jag tycker svensk rap leker med svenskan och uppfinner nya ord och rimmar och skildrar verkligheten på ett sätt som jag blir väldigt inspirerad av och som jag själv tycker låter bra också.
Vilken är favorit svensk kontra amerikansk rapper?
Kontra litauisk.
Ja, på den litauiska sidan så tycker jag den här, vad heter den här, lyssna från Birnick tycker jag är en av de bättre faktiskt. Men på den Svenska sidan, det kommer så väldigt många hela tiden, men jag tycker väldigt mycket om Zeta, One Cuss.
Look at you, name dropping like the rain.
Ja, exakt. Visst alltså. Men det går fort. Det kommer nya namn hela tiden.
För att nyansera frågan innan här som jag ställer. Jag tror det handlade mest om att öka rättssäkerheten, att folk intresserar sig så pass mycket genom true crime och tydligt.
Men det är bra.
Involvera sig i förundersökningsprotokoll.
Jag menar, ärligt talat, jag kan tycka att det nästan är lite väl mycket true crime-grejer just nu. Jag skulle kanske vilja se lite grann en ny genre som heter true court. Lite det jag är inne på. Det är en sak att följa polisutredningen, men jag vill veta vad hände i domstolen. Vilka argument hade försvaret? Vilka argument hade åklagaren? Vilka vittnen var där? Och hur slaktade försvaret dem genom att korsförhöra dem på ett väldigt hårt sätt?
Men är inte svenska rättegångar supertråkiga?
Nej. De är superbra. Så de är spännande.
Men är det inte förlåt, säg Babs.
Nej, det var bara, var det inte någon rappare som spelade in en video i en rättssal? Det
var i Södertörns tingsrätt. De hoppar runt där på bänkarna och lagböckerna studsade.
Är det så det går till?
Så går det verkligen inte till. Och jag tyckte väl det kanske var lite tveksamt om tingsrätten skulle upplåta sina lokaler till det där.
Ja. Men vad är det som hindrar att vi ser sådana serier från svenska rättegångssalar?
Man får inte filma.
Det är bara det.
Inte tillåtet.
Okay.
Men känner du inte någon som kan skriva en serie om hur det går till i rättegångssalen?
Jo,
man spelar upp det som precis
jo, det tycker jag verkligen att vi skulle få se. Jag ligger bakom en tv-serie som heter Advokaten bland annat, med Alexander Karim i huvudrollen.
Shout out till Alex
som skildrar det lite grann. Och jag skulle absolut tycka det var spännande att ta det ett steg till och göra liksom en The Good Wife eller Ally McBeal eller L.A. Law, alltså en riktig sån rättegångsserie. Jag tror det skulle vara bra.
Jag hör hur inköpschefen är nu. Men vi ringer.
Men det fanns en serie som hette Emma Åklagare 1997, som gick i en säsong, som utspelade sig i rättssalar.
Just det, hur var den?
Superbra, jag började kolla om den i helgen.
Ni hör.
What?
Jens, får jag fråga, vilka aspekter tycker du man ska ta hänsyn till när man pratar om hårdare straff?
Jag tycker ålder måste man ta hänsyn till, även om det är möjligt att man kommer ändra de här ungdomsreduktionen som vi har i Sverige idag. Den kanske ska ändras, men jag tycker ålder ska vara en faktor. Man kan inte döma en person lika hårt som är 15 år gammal som en som är 21. Och det är där vi drar gränserna idag, kan man säga.
Det är en. Men tycker du, hur mycket ska man... För det känns som att nu så pratas det enbart om rehabilitering för den som har utfört brottet väldigt mycket när man pratar om hårdare straff. Det ger ingen resultat på så sätt med hårdare straff. Pratas det väldigt mycket termer. Ja. Inte så mycket brottsoffer, mycket kostnader.
Nej, det finns en annan faktor med hårdare straff som är ganska smart också. Det är nämligen att vi får bort problemet från gatan.
Precis.
Alltså, om vi tar en person som vi vet är brottsaktiv och som liksom med otroligt stor sannolikhet kommer begå allvarliga brott, då är det bra att få bort den personen några år från gatan. Och det märker man i vissa städer i Sverige, att det räcker kanske med en stor polisinsats. Du griper och dömer, det behöver inte vara mer än 5-6 stycken killar som är de liksom som står för otroligt mycket av brottsligheten. Du syr in dem på några år, plötsligt blir allt lugnare i hela liksom den stan. Så att långa straff behöver inte vara dåligt, men vi måste vara försiktiga. För nu skriker alla på högre straff, hårdare lagstiftning. Rättssäkerheten är en av demokratins grundpelare, och börjar vi tumma på den, då kan vi befinna oss på ett sluttande plan där vi börjar få felaktiga domar och döma oskyldiga personer.
Men bara för att vi sätter längre straff på vissa domar?
Nej, men längre straff är en del av det.
Varför tullar man på rättssäkerheten med det?
Nej, okej. Okay. Just strafflängden i sig är inte nödvändigtvis en rättssäkerhetsfråga. Men det är en fråga om vad som är okej. Okay. För tänk om du dömer någon fel och syr in den på livstid. Mm. Det är inte så schysst.
Nej, absolut. Det håller jag med om.
Men kriminalvården har ju sagt att straffrabatten gör att man liksom inte hinner rehabilitera de unga. Att de sitter inne för kort för att kunna få liksom den här...
Straffrabatten för personer under 18 år i synnerhet i Sverige är väldigt stor. Det kan ju bli 80% straffrabatt till exempel. Och jag menar, livstidsstraff och den typen av straff, det har vi inte ens för så unga personer. Det är ju klart att har du någon... Och idag kryper ju den här allvarliga brottsligheten ner i åldrarna. Jag läste i tidningen senast idag i Dagens Nyheter tror jag var, om hur man då medvetet lockar in minderåriga i brottsligheten, för man vet att de kan begå väldigt allvarliga brott utan att få särskilt tuffa påföljder. Och om man ser en sån utveckling där man medvetet använder unga, ja, då måste vi börja arbeta med de här unga. Hur ska vi hålla dem borta? Och det är klart att straffet och rehabiliteringen kommer vara en faktor som påverkar.
Men tycker du att man ska tulla på straffrabatten?
Ja, det tycker jag man kan göra. Men den ska finnas kvar. Men den kanske inte ska vara lika stor som den är idag.
Jens, hur ser livet för en succéförfattare ut här framöver? Vi pratar om Jan Guillou.
Jag jobbar inte som advokat längre. Jag har flyttat hem till Sverige. Jag skriver. Jag har en annan tv-serie som kommer ut i oktober, 7 oktober, som heter Top Dog, som är en adaption på mina senaste böcker, där Alexej Manvelov och Josefin Asplund spelar huvudrollerna. Fantastiskt bra, nominerad i Cannes till en av Europas 10 bästa tv-serier.
Jag hankar dig fram just nu.
Jag hankar mig fram, håller på. Och jag sitter och skriver hela dagarna på böcker.
Hur ser dina lyxiga delar ut i livet? Är det att du sitter och kör en brunch på Grand Hotel, eller vad är det för någonting du lyxar till med?
Jag saknar på så sätt livet på Mallorca väldigt mycket. Där var det lite friare. Här, när jag skriver ett sms till någon kompis, ska vi ta en lunch? Då får jag ofta svaret, men jag kan mellan 12:15 och 13:00. Och då blir det inga härliga bruncher på någonstans egentligen.
Tack så mycket för att du kom till Morgonpasset.
Tack.
Tack. Tack.
Hej, det här är David Ruid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Vi är tillbaka igen imorgon bitti 7:30. Hela programmen finns i SR Play, och du hittar också gästpodden separat.